Väldigt roligt att få vara här. Många kära, fina ansikten som jag känner igen. Det kanske är någon jag inte känner igen, men jag har jobbat här som ungdomsledare tidigare. Så det är därför jag känner igen många av er. Och ja, det är jättekul att få vara här idag. Man gjorde i USA, sägs det, en undersökning för många år sedan där man satte en lögndetektor på huvudet och så skulle man kolla om människor ljuger. Så man tog in människor och så ställde man frågan, till exempel, har du tagit med dig någonting hem från jobbet som du inte får? Eller har du till och med, det var frågor typ som, har du flyttat med en kollega på ett olämpligt sätt? Lite sådana frågor. Och så hade de ju en lögndetektor så de kunde se om de svarade ärligt. Och de märkte en sak, det var en sak som förvånade forskarna när de gjorde denna undersökningen. För det var en grupp av människor som stack ut. Och det var de kristna, för de ljög mest. Och allra värst, vet ni vilka det var? Pastorerna. Det kan man ju undra. Så forskarna, de börjar ju så här, där måste vi undersöka vidare. De börjar kolla på detta, för det kan ju inte vara så att de kristna är liksom värre människor eller ondare människor. Och inte pastorerna heller då. Så man börja studera vidare detta. Och det man kom fram till när man gjorde den här undersökningen då, det var att de kristna, de lever med så höga ideal och förväntningar på hur man ska vara. Och då tänker jag så här, är min tro likadan? Lever jag med så höga ideal och krav på hur jag som kristen ska vara så att jag liksom inte kan vara ärlig mot mig själv och mot andra människor? Jag tänker inte erkänna här hur mycket och vad jag har stulit när jag var ungdomsledare här. Men på något sätt så kan jag ändå känna igen mig i den här undersökningen. Alltså, så gärna vill jag framstå som en duktig kristen. Och jag vill liksom bli accepterad, det vill vi alla såklart. Men så att det liksom nästan blir till priset av att vara ärlig. Och så är det liksom idealet och förväntan på hur jag ska vara som blir det viktiga. Problemet med det är ju att då har jag ju missat hela poängen med vad den kristna tron handlar om. Alltså hela den röda tråden genom Bibeln är ju människans brustenhet. Och att Gud, istället för att vi ska nå upp till Gud, så kommer Gud ner till oss genom Jesus och visar oss en väg som vi kan vandra, som enbart bygger på nåd och inte min duktighet. Och hela Bibeln kryllar ju av berättelser där Jesus framförallt då möter olika typer av människor. Vissa som verkligen lever med höga ideal och människor som verkligen inte klarar av att hålla de här idealen. Utan han möter ju prostituerade och andra människor som liksom de med höga ideal ser ner på. Men jag tänker på en berättelse i Bibeln som vi ska gå in på lite nu. Och det är när Jesus umgås och träffas Lazarus, Marta och Maria. Och det är Johannes 12. Och de här tre, Lazarus, Marta och Maria, de var syskon. Och de hade liksom en väldigt nära och varm relation till Jesus. Det var liksom, ja, Lazarus kan man läsa om i kapitlet innan där vi ska läsa, är ju död. Jesus kommer dit och uppväcker honom så att han får börja leva igen. Och det är som att Jesus verkligen, när han kommer hem till de här tre syskonen, så får han verkligen känna att här får jag vara hemma. Det är liksom en varm och kärleksfull relation med alla dessa tre. Och det är liksom som att Jesus kan sänka axlarna och sänka garden. Eller han hade inte garden uppe så mycket, men liksom ett ställe där han kunde slappna av på och vara hemma. Så vi ska läsa ifrån Johannes kapitel 12, verserna 1-8. Och rubriken är Jesus blir smord i Betania. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bots med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: Varför sålde man inte den oljan för 300 dinarer och gav till de fattiga? Men det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig om det som lades i kassan som han hade hand om. Men Jesus sa då, låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Vi kan be en bön. Jesus, tack för ditt ord. Och jag ber att du ska öppna våra hjärtan för det nu och att du ska väcka en längtan att få ta emot från dig och följa dig, Jesus. Amen. Så här befinner sig nu Jesus på en fest hos Marta och Maria, och lärjungarna är där. Det kanske var andra människor också. Och det verkar vara härligt. Det är glädje, det är feststämning. Lazarus som har varit död lever. Och så händer ju detta som är så konstigt. Maria, hon sitter säkert nere på festen liksom med de andra. Men så går hon ut från rummet, kommer in igen, flaska olja, sätter sig på knä framför Jesus och häller ut oljan på hans fötter och gnår in dem med sitt hår. Och jag tänker, vem gnår in någonting på någons fötter med sitt hår? Alltså det är väldigt konstigt. Och jag har varit i hemtjänsten i sommar. Och när vi ska smörja fötter på de gamla så använder vi plasthandskar. Och jag skulle gärna rekommendera Maria att också följa liksom Jönköpings kommuns rekommendationer. Så. Men Maria verkar inte bry sig. Hon använder sitt hår. Och man kan ju tänka så här, det är en väldigt konstig händelse. Vi kanske tänker att det är en konstig händelse, men att det finns säkert en förklaring där och då. Men det är en konstig händelse som sker då också. Så varför gör Maria detta? En del av det är att det är något profetiskt. Maria på något sätt förstår eller bara gör det av helig andes hjälp att Jesus kommer på väg till Jerusalem och ska dö och begravas. Så att hon förbereder på något sätt. Men det andra som jag tänker vi ska fokusera på, det är att Maria gör detta helt enkelt för att det är det hon ville. Alltså, vi ska gå in lite på detta. För att när Maria gör detta så utmanar hon väldigt mycket dåtidens normer. Hon utmanar de här idealen. Hon utmanar kulturen, både vad man som kvinna ska göra, men också liksom allt som verkar vara, gå emot mycket i det samhället som var då. Så till exempel när Maria smörjer Jesu fötter så intar hon en tjänare eller tjänarinnas position. Hade man slavar eller så, så var det deras uppgift när man kom hem till huset, vare sig det var husets herre eller gäster, så var det deras uppgift att smörja, eller vad säger jag, tvätta och torka smutsiga fötter som hade vandrat på sketna vägar i sandaler. Men Maria väljer att göra det. Maria väljer att gå ner inför Jesus och inta en tjänares position. Och det står också att Maria släpper ut sitt hår. Och på den tiden så visade man inte med sitt hår. Antingen hade man det dölt eller uppsatt. Men utsläppt hår, det hade man bara för sin man i hemmet. Så man visade inte det för vem som helst. Så när Maria gör detta så blottar hon sig. Det är ganska intim handling. Och då menar jag inte liksom sexuellt eller så. Men bara liksom, hon öppnar upp sig, blottar sig inför både Jesus och de andra människorna. Och hon är till och med villig att använda dem för att smörja in fötter. Och så har vi den här flaskan med nardusolja. Man tror att det kom ända från Himalaya. Och det är ganska många hundra mil, om jag tänker rätt. Och Judas vill att man ska sälja det för 300 dinarer. Och det motsvarar typ en årslön. Vi skulle kunna säga att lägg till 3 nollor så har vi 300 000. Värdet på den oljan. Det är rätt mycket pengar att lägga på fötter. Även om vi kan göra manikyr och så idag, så det är väldigt mycket pengar. Så varför gör Maria detta? Jag tänker helt enkelt, kort och gott, att Maria gör det hon vill göra. Alltså det är kärleken till Jesus som får henne att liksom falla ner och tillbe Jesus. Kärleken till Jesus för Maria gör henne fri att tillbe. Och det är det vi alla är skapade för att göra. Vi är skapade för att tillbe skaparen. Och jag tänker så här, hade Maria styrts av de här höga idealen som de amerikanska kristna och pastorer verkar göra, så hade inte Maria tillbett Jesus. Men nu är det hennes kärlek till Jesus som får styra. jag måste bara dricka lite. Men så är det ju fler personer där i hemmet. Vi har ju Judas. Och vi som har liksom 2000 års distans till den här berättelsen vet ju att Judas är ond. Vi vet att han förråder honom, att han vill stjäla pengar. Det står det också. Men jag tänker att det är ganska lätt att vara lite snabb med att döma Judas. För han frågar ju liksom Jesus, varför sålde man inte de där pengarna och gav till de fattiga? Och jag tänker, ett sätt är ju att se på det, att han reagerar. Och det är inte konstigt när så mycket sociala normer bryts. Om någon skulle göra något konstigt här och nu här på gudstjänsten liksom, som inte brukar ske, så kommer ju alla reagera. Så Judas säger till, han reagerar och undrar. Och samma sak med det här förslaget då, att ge pengar till fattiga. Det är ju ett jättebra förslag. Nu vet vi att han vill stjäla pengar liksom, men idén är ju ändå en väldigt bra idé. Det hade kunnat hjälpa jättemånga människor istället för att lägga dem på två fötter liksom. Men samtidigt tänker jag, om vi verkligen lyssnar på vad är det Judas säger, så är det nästan som att det är en röst inom honom som verkligen får panik när så mycket bryts i Marias handlande. Han bryr sig inte om det som Judas gör. Och jag tänker att det är en bild till oss idag. Alltså vi mäter gärna saker idag i resultat och effektivitet. Och inte minst med pengar liksom. Men där och då spelar inte det någon roll. Utan Jesus väljer att ta emot av Marias kärlek till honom. Av Marias tillbedjan till Jesus. Och jag tänker att det är en påminnelse till oss idag. Både liksom i våra privata liv som lärjungar till Jesus. Men också i församlingen. Att vi som gärna jagar liksom mer pengar. Och vi vill liksom ha det fint i kyrkan. Eller bli fler medlemmar. Och det är ju jättebra mål liksom. Men det viktiga är kärleken till Jesus. Så då kan man ju då fråga Judas och Maria. Vad är det för makt som styr i deras liv? Det känns nästan som att hos Judas liksom, så är det kärleken till pengar och det är rädslan att vara socialt accepterad. Det är de höga idealen som styr hos Judas. Och hos Maria så är det kärleken till Jesus och det sätter henne fri. Och då skulle man kunna hårdra det och säga att vi är som Judas, vi måste bli som Maria. Och jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att det finns stunder i våra liv då vi absolut är som Judas och känner igen oss i hans sits. Då det kanske är rädsla och förväntningar på hur man ska vara som blir viktigare än kärleken till Jesus. Men det finns också stunder i våra liv då det verkligen är kärleken till Jesus som får styra. Och den sätter oss fria. Men frågan jag också vill skicka med är liksom, hur ser det ut i våra liv? Gör vi det som vi vill? Det som vårt hjärta klappar för? Eller är vi som i den amerikanska undersökningen att liksom idealen får oss att bli begränsade? Att inte kunna vara ärliga? Jesus säger i Johannes 8 att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och jag tänker det är liksom inte duktigheten, och det här vet vi ju egentligen, men det är ju inte duktigheten som gör mig som till en accepterad kristen liksom, eller accepterad i Guds ögon, som gör att han älskar mig. Det är inte liksom det den kristna tron handlar om, utan det är ju kärleken till Jesus. För om det blir duktigheten som är det viktiga, då blir fokuset på mig själv och hur bra jag är och hur mycket jag lyckas, och då är jag inte längre i behov av Guds nåd. Och jag blir inte särskilt beroende av den här gemenskapen i församlingen eller andra människor. Så tvärt emot min duktighet så är det Jesus som får bjuda in oss tack vare sin nåd och kärlek till oss. Där vi får lära känna honom, följa honom och älska honom så som vi kan och klarar av. Så jag tänker här som avslutning på den här predikan. Låt oss bli liksom bäst i samhället på att få vara ärliga människor. Låt oss få vara liksom, våga visa för våra grannar, kollegor och barn och församlingen liksom, att nej, men vi, jag gör fel. Jag är en bristfällig människa och jag bär på det här. Nu brottas jag med det här och nu har vi svårt med det här i vårt äktenskap eller med barnen eller vad det nu är. Men på samma gång, låt oss också få visa på en kärleksfull Gud och att det finns nåd för alla människor. Oavsett om man jagar höga ideal eller är liksom på botten i samhället. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är kärlek och att du vill ge den kärleken till oss, Jesus. Och hjälp oss att ta emot den oavsett var vi befinner oss i livet. Och du ser om vi känner eller brottas med krav eller höga ideal på hur vi som kristna ska vara, Jesus, så be att du ska sätta oss fria från det. Låt kärleken till dig vara det som driver oss i våra liv. Både känslomässigt men också beslut och vilja. Och att det liksom får påverka våra liv i ord och handling. Att vi får tillbe dig, Jesus. Tack för att du älskar den här församlingen. Jag ber om ditt beskydd och din vägledning, Jesus. Amen.